Det händer att Hasse Söderström är så stressad om natten att han inte kan sova.
Jag har ju lovat och så kan jag inte hålla vad jag lovar. Vad är man då? En stor jävla skitstövel.
När han ligger där bland de klibbiga lakanen i Ghanas huvudstad Accra, då plockar han fram sin skuldbok. Där har han skrivit ner alla han är skyldig pengar. Och hur mycket?
Många sidor blir det. 500 000, 800 000, 15 millar, 600 000, 300 000, 70 000, 300 000, 365 000, 300 000, 200 000. Sen har jag gjort så då att jag oftast har jag lagt på lite räntor här då.
I 25 år har Hasse försökt förverkliga sin dröm om att bli rik på guld i Afrika. Det har gått så där. Nu jagas han av folk som satsat pengar på hans dröm. Av folk som lånat ut pengar till honom. Och av Skatteverket hemma i Sverige. Det har hänt att någon han har skulder till har hotat med att döda honom.
Jag tror att de flesta hot inte är på riktigt. De vill ju inte på riktigt skjuta bort det.
Men skulderna är inte de enda problem Hasse Söderström skaffat sig under sina år i Ghana. Han har hamnat i skottlossning. Han har blivit tagen i tullen med en väska full av vitt pulver. Han har utvecklat alkoholproblem, fått en hjärtinfarkt och behövt läggas in för sluten psykiatrisk vård. Hans familj bönar och ber att han ska ge upp och flytta hem till Norrbotten.
Det är klart att jag kan också få panik. Vi har väl bränt, vet jag, men 100 millar kanske. Fjupp. Jo, det är mycket pengar, men å andra sidan, vi har ju lite grej på gång, så ja.
Nej, Hasse är inte beredd att släppa drömmen om det afrikanska guldet.
Nu är jag ju så pass smart, så nu kommer jag ju hämta upp det där. Om det så är en liten millimeter åt rätt håll, så är det ändå åt rätt håll.
Där börjar det glimma. Ja, det är guld.
Jag vill fortfarande skylla mig sammanlagt cirka 1 miljon.
Du är svensk, nu ska vi arrestera dig och du ska köras till fängelse.
Varför går det aldrig bra? Han kommer aldrig på fötter.
Rädslan att förlora honom, att han ska dö där borta, att han bara försvinner och jag vet inte vem jag ska kontakta.
Jag heter Adam Svanell och det här är Guldgrävarens vaskade miljoner. Serie från Svenska Dagbladets podd Blända. Vad är det med guld som får så många människor att balla ur? Egentligen är det ju bara en metall som råkar vara ovanligt mjuk och som glimrar gulbrunt på ett sätt som vi tycker är lite fint. Ändå verkar det så lätt att få guldfeber.
Glitter. It's yellow too, like gold. Howard!
Hasse Söderström har känt den febern hela sitt liv. Och han har sett på nära håll hur den har drabbat andra. Förnuftiga personer som förvandlas när de ser chansen att hitta guld. De satsar pengar de inte har, sviker sina familjer, tar risker och korkade beslut. Många historiska krig och upptäcktsresor har drivits av guldfeber. Och människor har blivit halvt galna i sina försök att framställa guld av allt från bly, järn och ben till gammalt kiss. Guldrush brukar användas som en metafor för lättförtjänta pengar. När det är många som blir rika samtidigt någonstans så säger vi att det är rena Klondike. Men sanningen är att guldrusher är en rätt deppig historia. De flesta som sökte sig till kanadensiska Klondike runt sekelskiftet, de blev inte rika. De svalt eller frös ihjäl.
Journey to the gold fields is not for the weak or faint-hearted. Not all of you will come back alive.
Att vara guldgrävare är ett otacksamt slit. Och är det någon som fått erfara det så är det Hasse Söderström. I den här serien reser frilansjournalisten Christian Daun till Ghana för att träffa en av Sveriges mest ihärdiga guldgrävare. Hasse har riskerat både sitt eget liv och andra människors miljoner för drömmen om guldklimpen som ska förändra allt. Och den drömmen tänker han inte ge upp. Tvärtom. Trots alla motgångar menar han att han är närmare att förverkliga den än någonsin.
Ghanas huvudstad Accra luktar gott. Blandningen av avgas, stekos och brända däck är rökig och sötaktig. Särskilt här på Västafrikas största marknad, Makula Market. Besökarna söker sig till varje liten flik av skugga i den tryckande hettan. Berg av kassava och rökt fisk i hinkar med flygor som svärmar ovanför. Och så alla piratkopior. Parfymer som inte luktar som de ska och jättefalska fotbollströjor med lustiga felstavningar. Och där kommer
han. Hej då, puss och kram hela dagen. Nu ska vi gå en sväng.
En kort man i 40-årsåldern, klädd som en motorknutte. Snaggad gässa, bandana, läderväst och skägg. Hans Söderström, Hasse. Han kliver upp på sin Harley Davidson och kryssar van fram på Accras gator. Jag har förstått att Hasse lever ett dramatiskt liv här. Guldbranschen i Afrika är sannolikt en av de smutsigaste, farligaste och mest korrupta branscherna i världen. Och i den har Hasse överlevt i över 2 decennier.
Det här Indiana Jones-duket, jag tycker ju om det. Det ska vara äventyr, det ska vara liksom den här grejen. Vi är guldgrävare.
Han kommer fram till sitt kontor i den rikare delen av staden. Parkerar motorcykeln och går in. De svala luftkonditionerade lokalerna är rymliga och exklusiva. Han fiskar upp sin telefon och loggar in i nätbanken.
Jag har inte satt in några pengar. Kolla, de sätter inte in pengar på mitt konto. 0 kronor på Revolut Bank.
Det är karma, säger Hasse, om pengarna som saknas.
För mina sena betalningar så får jag igen nu. När jag har slirat med mina grejer. Så får man liksom tillbaks du, allt skit som är gjort.
Jag har rest hit till Ghana för med egna ögon för att se Hasses livsverk. Det guldimperium som man säger sig ha plöjt ner 100 miljoner i. Men det verkar som att jag har kommit mitt i någon sorts kris.
Talk to the bank, yes, but what at the end of the day, what will it cost us? So that means that the equipment is not secure.
Jag fightas med banker, jag fightas, jag kan inte skicka pengar, de låser mina konton.
So we know we have to pay it back. It's not free money. So I just wanted to know. So then he gave me the information.
Hemma i Sverige är han tydligen blockad från alla storbanker och jagad både av Skatteverket och investerare som kräver honom på miljonbelopp.
Det är klart att jag har ett tungt ok. Jag har enorma skulder, jag har enorma liksom grejer. Men det drar jag gärna om jag känner att det blir någonting som blir bättre. Liksom.
Hasses samarbetspartner Guillaume Swaleng kommer in på kontoret.
That's why we are investors and then the banks are banks, right?
De menar som att det behövs kaffe.
Yeah.
Starkt.
Strong coffee. Yes.
Guillaume Swaleng hjälper Hasse med kontakten med landets myndigheter. Var, hur och när får hans bolag gräva guld? Här i Ghana finns en av världens största guldfyndigheter. Det kallas trots allt guldkusten av en anledning. Och beräkningar visar att 90% av guldet fortfarande ligger kvar nere i marken. Det är många som vill gräva upp guldet. Men Hasse, han är inte som andra vita lycksökare, förklarar Guillaume Swaleng.
How he deals with people. He has a way. He doesn't oh boss. He's very pleasant. It endears him to people because you won't find a lot of white people doing that.
Hasse är en riktig visionär, säger Guillaume Swaleng.
He dreams and then he runs things by me and then make things happen.
Fast hon korrigerar sig lite. Det är inte alltid Hasse faktiskt får saker att hända.
I was saying that I think he'd be 60% dreamer and then 40% doer.
Hasse har lovat att vi ska åka och se några av hans inmutningar. Alltså platserna där han har tillstånd att gräva guld. Jag föreställer mig hur jag ska stå där med en tung klimp som glänser i handen. Men det blir inte idag. När det börjar skymma kör Hasse till sin lägenhet några kilometer bort. Det är ett stort och lyxigt komplex, inringat av höga murar med pool och beväpnad vakt vid entrén. Helt dåligt kan alltså inte gå för Hasse. Men så är det ju den där anteckningsboken som han alltid bär med sig.
Jag har min skuldbok. Det är den.
I skuldboken har han skrivit upp hur mycket han är skyldig folk hemma i Sverige.
Det är min som jag alltid är med mig. Man måste ha med sig sina skulder som man...
Investerarna som satsat miljoner i hans guldplaner.
Det här är liksom Hasses liv. Ofta så har jag olika färger då, så att de röda är de som är akuta och de blå och sen gröna är de som är liksom lösta.
Många av namnen i boken är hans kompisar. Men hur länge till?
När man gör saker med gott hjärta så tänker man att det måste bli bra. Jo, men belöningen ska komma. Jo, men tänk om den inte kommer. Jag går genom eld och genom vatten och jag gör allting och så händer det ändå inte. Vad händer med dig då som människa?
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Historien om Hasse Söderströms guldfeber börjar egentligen här. 1000 mil från Ghanas huvudstad.
Då ska vi få känna oss varmt välkomna hit till en av våra kyrkor ikväll. Till en lovsångsgudstjänst.
Lannavaara ligger ungefär så långt upp i Sverige det överhuvudtaget går att komma.
Lannavaara by, 12 mil nordost om Kiruna. Här bor samer och svenska grannar.
På 80-talet är det en liten by med sameskola, ett ren slakteri, en vacker med dragig kyrka och inte mycket mer än så. Här växer Hasse upp. På Guldvaskarvägen. Jo, gatan heter faktiskt så. För på den här tiden inleds en slags guldrusch i Lannavaara.
Det är här ute i markerna som den glömda guldskatten finns.
Och den som drar igång alltihop är Hasses pappa, Agne Söderström.
Agne Söderström är en av världens skickligaste stenslipar och guldletare.
Det görs en dokumentär där Agne sitter vid en bäck med en cowboyhatt på huvudet och guldvaskpannan i handen.
Och det är klart man ska bli guldgrävare när man blir stor.
Ja, faktiskt vaska guld, Agne.
Ja, ännu kraftigare och under vatten.
De stora tidningarna reser till Lannavaara för att göra reportage om guldfebern i Norrbottens skogar. Och en reporter på Sveriges Radio testar att vaska guld med Hasses pappa.
Skaka lite försiktigare nu. Där börjar det glimma.
Detta är mitt livs första guldklimp.
Ja, det är guld.
Det var skojigt.
Lika skojigt är det inte alltid för lilla Hasse. När han på 80-talet får följa med pappa Agne på guldjakt i skogen.
Jag var så dålig att gå. Så pappa brukar sätta mig på en stubbe och säga att jag går runt här. Och så pappa ides inte vänta, gick så sakta för den här lilla pojken att gå. Så for han och då hörde jag när han slog sten i skogen. Han knackade ju, dunk, dunk, dunk. Och då visste man, ja nu är han där borta. Och sen är han där, nu börjar det bli mörkt för han. Om han kommer snart, om han hittar tillbaks till mig eller inte. Det var liksom där, så det var mycket så när jag var liten. Jag kommer ju från en riktigt tornedalsk familj, så jag har ju inte haft närhet med min pappa förrän han fick sin stroke och jag bar han. Det var första gången jag kramade pappa. Aldrig kramade pappa innan. Mamma var ju helt annorlunda.
Hasse visar upp ett foto där mamma Barbro har honom i knät.
Här är ju mamma. Kramar om mamma i den här. Och hon tittar, och man ser ju att hon tittar på mig som att hon, ja men hon ser sin son där.
I jakten på guld och ovanliga stenar jag ser pappan längre och längre ut i skogen. Han sliter ut flera par gummistövlar om året. Och ibland är han borta i veckor och knackar sten. Mamma sätter upp en lång antenn på villans hustak, så att de ska kunna hålla kontakt med honom via walkie-talkie.
Nej, det var ju... Och så... Ja, allt bra. Då var det lugnt igen. Då var det, gick det några dagar igen. Så visste man att ja, det är bra, det är lugnt.
Ibland, när Agne faktiskt är hemma, påminner han familjen om orsaken till sin guldfeber. En berättelse han själv fick höra som barn. Det är i början av 1900-talet. Hjalmar, en avlägsen släkting till Agne, vandrar ut på ripjakt i traktens skogar. Efter att ha gått vilse i dimman slår han läger.
Morgonen när han vaknade av den här dimman hade lättat, och där på andra sidan på den här dalen så var det någonting som blänkte så där och retade han. Han vaknade på morgonen och det liksom, han tog sig över och tog ett stycke av den här stenen.
Hjalmar hackar loss en bit av den gyllene stenen.
Och så gömde han det andra. Täckte över det andra med mossa. Och tog sig sen hem.
Hjalmar skickar sitt guldfynd på analys. Men kort därefter dör han. Bara 24 år gammal.
Och sen efteråt kom det här svaret. Om att den här stenen hade en massa guld i sig. Och då föddes hela den här historien i våran familj om Hjalmarguldet. Pappa växte ju upp med den här historien, nästan som i blodet.
I den där dokumentären berättar Agne att han letat efter Hjalmarguldet sedan han var 8 år.
Och någon dag så kommer man säkert att hitta det också. Det enda jag behöver nu för att hitta det är att få lite tid.
Under hela Hasses barndom pågår sökandet.
Man går ju aldrig ut och letar i Hjalmarguldet, för man letar alltid efter det.
Hasses pappa hittar inte Hjalmarguldet, men han bär hem tusentals fina stenar som han funnit ute i skogen.
Och det blev mer och mer sten i vårat hus. Och så började mamma fundera, ja, och det är högar här och högar där. Så hon började göra smycken. Pappa var ju väldigt fokuserad på guld, men insåg sen att de här stenarna, om man gör någonting med dem, så blir det någonting.
Morgon i P1 morgon. Vi ska till byn Lannavaara i Lappland, en glesbygdsort som lyckats vända avfolkningstrenden med hjälp av drömmar om guld.
De startar familjeföretaget Kristallen, som är inriktat på upplevelseturism. Agne och Barbro håller kurser i guldvaskning och smyckestillverkning. De får pris som årets företagare.
För några år sedan så bodde det ett 80-tal personer i Lannavaara. Idag är invånarantalet 123. Att byn inte långsamt avfolkas har delvis att göra med Kristallens verksamheter.
Men snart ska allt förändras.
Jag hade ju aldrig hamnat i Afrika på samma sätt som jag har gjort nu om mamma hade levt.
Det som sätter igång hela händelseförloppet är att det börjar ringa i hemtelefonen på Guldvaskarvägen. Året är 1999 och det är en man som heter Christian Akonor som ringer. Han är från Ghana men bor just då i Jämtland.
Ja, tjena, det är Christian.
Jaha,
ja. Ja, Christian, jag åker till Ghana.
Akonor har hört talas om Hasses pappa, som vid det här laget är en rikskänd guldexpert. Och han ville få med honom till Ghana för att leta guld. Men det kommer inte på fråga, säger mamma Barbro.
Nej, vi vill inte åka till någon jävla Ghana. Och den här Christian, han ger ju fan inte upp. Han ringer, och det är våran telefon. Vi hade en vit telefon i köket. En sån här röd tapet och sån här jävla vita telefon. Hela tiden. Och det ringer, och det ringer, och det ringer. Och mamma, nej, ingen jävla Ghana. Det ska inte någon Ghana, nej. Och du vet...
Christian.
Nej, det blir ingen Ghana. Och det ringer och det ringer och det ringer. Och till slut så då får han ju en öppning på något sätt. Åk ner och titta vad han gör i alla fall.
Agne frågar sin 20-årige son om han vill följa med på expeditionen.
Det är klart att jag ville ut äventyrslystnaden och den där sökaren liksom i. Man vill ju se saker och man vill ju göra saker.
Och ingen plats vore väl mer spännande än Ghana.
Alltså i Ghana finns det guld. Det är guldkusten. Det är därför min födelsedag är speciell. För att jag åkte på min födelsedag 13 november. Mamma ville ju inte att vi skulle åka till Ghana. Och jag kommer ihåg när jag packade, höll på att packa på köksgolvet där grejen och rullade in där. Och ja, men visst kommer du tillbaka. Så vad ska du dit och göra?
Avskedsmiddagen blir spänd.
Hon hade gjort smörgåstårta med köttbullar, kommer jag ihåg. Köttbulls smörgåstårta.
Och något är det med mammas anrättning. Har hon gjort smörgåstårtan sämre än vanligt med flit?
Jag kommer ihåg att jag tänkte på det, för mamma brukar alltid göra jättefina grejer, men den var lite torr.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Två dagar senare landar de i Ghana. Hettan är tryckande och ankomsthallen liten som en korvmål. När de kommer ut i folkmyllet möter Hasse blicken hos en gammal man.
Han har en liten bambukäpp som han slår i backen så här, och så tittar han på mig. Och så säger han, first time in Africa. Och så säger jag, yes, good luck. Och sen är ju cirkusen igång liksom.
De lämnar huvudstaden och åker ut på landsbygden mot regnskogen.
Och han kör ju som han har stulit den här jävla bussen. Alltså det skakar ju och ramlar och slår. Och vet, how far is it? One hour. Och du vet, det går ju en timme. Och du kommer. Så how far is it? One hour. Ja men för fan, det har ju gått en timme. One hour igen. One hour, it's one hour.
Men så till slut stannar bilen. De kliver ut och där står säkert 1000 personer längs en flod. Det är spadar och vaskpannor överallt.
Och då är det kvinnor ofta som vaskar. Så det står kvinnor i vattnet och vaskar det här guldet.
Hasses pappa Agne tar sig snabbt ner mot flodbädden. Efter ett helt liv sökande är det som att han kommer fram. Släktens borttappade hjälmaguld är återfunnet. Ja, men så känns det i alla fall.
När han tog den första pannan och såg guldet i vattpannan, då skakade. Och det kan ju inte jag släppa. Den grejen liksom, för det var extremt. Och det är klart att det sätter, för jag vet att ingenting robbar pappa. Min pappa är liksom, det är ju he-man himself liksom. Med Tornedaling, det får nästan, alltså det spelar ingen roll. Det finns ingenting. Och när det liksom, när det skakar lite, då blir man ju liksom okej, nu är det något speciellt. Och jag ser att pappa också då bestämmer sig att här måste vi göra någonting. Alltså att det är så jäkla rikt med guld.
En ghanesisk man som verkar styra på stället kommer fram till Agne.
White man, you want to buy gold? You want to buy gold? You can pre-finance maybe, send, get some money.
Innan de lämnar har Agne lagt handpenningen på en egen inmutning i området.
Pappa håller fram 2800 dollar då direkt och sa att vi tar den här sajten på en gång, en av inmutningarna som låg lite längre ner. Så skulle vi börja bryta guld där. Det var det som var första tanken, helt från första början.
Hasse och Agne skyndar mot Accra. De vill ringa hem och berätta den goda nyheten för familjen där hemma. Men det är inte mamma som svarar, utan Hasses syster Jenny.
Sen ringde de ju hem då, så var det egentligen redan kört kan man säga. Och då kunde inte jag med mig att säga det till Hasse och pappa. Utan jag var så rädd att det skulle liksom bli för stor grej för dem om det hände någonting. Att de får sån chock att det... Så att jag sa bara att ni måste komma hem.
Och så jag rusar iväg.
De hinner med ett plan samma kväll och säger hej då till Christiana Connor.
I Ghana när man hälsar så klickar man med fingrarna. Och Christian gör det där på mig. Han säger, I'll wait for you. I'll wait here. Come back. Go come.
Och sen när de hade landat i London vet jag att de var då. Då tänkte jag att nu finns det sjukhus och grejer där. Och lite närmare så då sa jag ju att hon gick bort. Att hon var borta. Så då visste de det.
Men det är först när Hasse ser sin mammas tomma fåtölj hemma i huset som man kan börja ta in vad som faktiskt hänt.
Det är ju då man landar i att hon inte finns då mer. Då bryter jag ihop, liksom, men inte innan. Utan jag håller liksom helt ända till dess. Så. Begravningen var den 4 december. 38 minusgrader, precis i hennes stil. Så de som inte skulle vara där, de var inte där för det var för kallt.
Men sorgen gör inte Hasse och Agne handlingsförlamade. Innan våren kommit har de hittat sina första investerare och åker tillbaka till Ghana.
Och drog igång hela den här guldhistorien. Och det var ju det mycket. Hade mamma inte varit borta så hade det aldrig hänt.
Det är morgon i Ghanas huvudstad Accra. I det lyxiga gated community där Hasse bor inleder han dagen på samma sätt som vanligt.
Pappa ringer jag varje morgon med vanlig telefon.
God dag.
Jaha, vad gör du?
No, jag sitter och gungar i gungstolen.
Jaha.
Inte gör något större nytta.
Är det kallt eller?
Nej, det är fint väder.
Jaha.
Annars går det bra då.
Och allt går.
Efter den där första resan tröttnade Agne ganska snabbt på livet i Ghana. Och han har fortsatt sitt guldletande på hemmaplan.
Ja.
Men vad ska du göra imorgon då? Har du någon plan? Ska du ut och prospektera eller knacka sten?
Ja, jag får se. Ja, men man måste prova.
Jo, så är det väl.
Ja.
Ett Hjalmar guld.
Men det är inte helt omöjligt än, men ja.
När de lagt på åker vi hem till Christian Akono, svenskanesen som lockade Hasse och hans pappa till Afrika.
Jag har med mig radiofolk.
Med radiofolk.
Hej, Christian.
Christian
och Christian.
Hej, Christian
och Christian.
Hej, Christian.
Jag hoppas att det är idag jag ska få se inmutningarna där Hasses personal gräver upp guldet. Men det visar sig att det har hänt något som gör att han inte känner för att åka dit.
Och det är inte roligt att åka nu när de inte är där, pojkarna.
Två pojkar?
Ja, de är inte där.
Två unga män har nyligen dött i en våldsam trafikolycka.
Båda jobbade för Hasse och var på väg hem från en guldbrytningsplats när de krockade.
Ja, det är synd med det. Det är jävla synd att, och inte en utan två.
Det är tragiskt. Men för Hasse är det också stressande. Han var de unga männens chef och trots att han inte har några formella förpliktelser förväntas han nu betala för en flera dagar lång begravningsceremoni.
Men jag har gjort sammanställningar för timmar och så kan man titta på det, för det måste man titta på ju kanske någonting.
Mm. Man kan inte vrida tiden tillbaka.
Och sen vad ska du göra? De är döda. Så är de döda, så är de död. Så är det. Mm. Det hjälper.
That's what I mean. When we meet, we do our stuff. We will meet Tutu and the investors and blah blah blah. And I want you to meet the bookkeeper.
Lite så här verkar det vara nästan jämnt för Hasse. Det är alltid någonting. Något problem som måste lösas. När ska han egentligen hinna gräva guld? Han sitter ju mest i telefon.
And get Chris, you know, we send some money to Chris so he's happy. And then we just say, okay, what do you need in terms of blah blah blah. Then we do it from there.
Ett återkommande problem är det svenska Skatteverket. De kräver dem just nu på flera miljoner efter att Hasse tagit in över 4 kilo guld i Sverige utan att skatta för dem.
Skatteverket ser ju på mig säkert som ett UFO, skulle jag kunna tänka mig. Som att jag har inte liksom skött papper och bla bla bla, och jag har gjort en massa missar och så för att jag inte kan. Och för att jag har valt att inte sätta massa pengar på bokföring. Skatteskulden är jag inte orolig över. Det jag är orolig över är att jag inte ska kunna betala tillbaks till de människor som har trott på mig.
Hej Arne.
Ja, hej Arne. Christian Down heter
jag. Jag sätter mig och ringer runt till några av alla de som satsat pengar i Hasses guldprojekt i Ghana.
Så han vill fortfarande skyldig mig sammanlagt cirka 1 miljon.
Arne Berg var i många år konstnärligt ansvarig och delägare i ishotellet i Jukkasjärvi. Då fick han pengar över som han la in i Hasses guldprojekt. Allt såg så bra ut.
Jag tänkte ju att vid 70 bast skulle jag kunna vara ekonomiskt oberoende med att investera i Hasse och vara med honom där nere. Och sen, men det har inte gått den vägen som jag trodde.
Idag har Arne Berg kluvna känslor inför Hasse.
Jag har ju verkligen trott på Hasse och hela det här. Men så märker jag att han är så duperande på att han är så bra att prata. Ja, men han är ju en vän som jag är lite ledsen på också. Va? Men han är ju... Han är en fantastisk person samtidigt. Han är dubbel.
Och när jag ringer vidare hittar jag fler investerare som har ungefär samma erfarenhet.
Ja, vissa gånger har jag varit besviken. Men jag kan säga att jag hoppas att du kommer i mål med någonting av det här. Så att,
med alla de kontakter han har haft och med de möjligheter så borde jag ha kommit längre, tycker jag.
Jag vill ju att det ska gå bra för Hasse. Men jag vill ju också att det ska gå bra för mig och att jag får tillbaka pengar.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Ja, hur kunde det bli så här? Allt såg så ljust ut den första tiden i Afrika, då när de precis hittat guldet. Året är 2000 när Hasse, 21 år gammal, återvänder till Ghana. Några månader efter sin mammas bortgång är han redo att börja förbereda guldbrytningen i pappas inmutning. Guldet ska hämtas hem till Sverige.
Nej, men nu var ju projektet igång. Nu hade vi ju folk med oss och folk som satsar pengar. Och, ja, men det är klart, då är det ju, det finns ju inget, då är det ju all in.
Med sig ut i regnskogen tar han James Cabo, som ska komma att bli hans ständiga följeslagare i landet. Hasse har köpt med sig några tält från Claes Olsson och flera flak med bönor på konservburk. För att dryga ut maten jagar de också grass cutters, stora råttliknande djungeldjur som skjuts med hagelbössa och grillas på spett över elden. Där sitter de. En norrbottning och en ganes. Och lär känna varandra. När mörkret faller kryper de in i tälten. Och regnet smattrar behagligt mot duken.
Det regnar ju så in i helvete. Alltså, det regnar ju, du vet, det regnar något fruktansvärt. Allt var blött.
Floden börjar stiga. Vatten väller in och till slut har området runt inmutningen försvunnit. Det är nästan som en ö.
Jag har mitt tält. Det är kväll, jag ska gå och lägga mig. Och jag brukar äta kalla Heinz beans på morgonen och varma på kvällen. Så jag käkar mina jävla varma Heinz baked beans där på någon bambu som jag värmer där. Ska gå och lägga mig blött och jävligt i tältet. Så jag lämnar öppet ett tag. Och när jag kryper in i tältet så sticker det till i benet. Så jag tittar, men jag ser ju ingenting. Det är kolmörkt, jag har ingen ficklampa heller. Lägger mig och sover. Vaknar på natten. Och då är ju benet, vet du, som en... Det gör ju ont så in i helvete. Och så svullen som en fot, knäte som en fotboll.
James tror att Hasse har blivit stucken av en skorpion.
Det går inte. Så jag tänker att jag måste öppna en skarban med kniven. Öppna alltihop och hällde sprit eller vad vi gjorde på det där då.
De vadar och simmar nästan fram genom det översvämmade träskområdet för att försöka hitta hjälp.
Och problemet var ju det att vi, det var ju inte, det var ju så översvämmat. Så det var ju ibland vatten upp till hakan. Och så kom, man mötte ju ormar och man mötte, för ormarna simmar ju. Så man mötte ju ormen i ögonen. Sen kommer inte jag ihåg riktigt. Sen är det lite sådär. För jag hade 41,7 i feber.
Hasse tar sig ut ur djungeln och kör sig ilfart till flygplatsen. Han vill hem till Sverige.
Han kom hem och hade jättesvår feber och var jätteilla däran. Blev inlagd på sjukhus. Isolering, alltså ingen visste ju riktigt vad det var för någonting.
Hans syster Jenny minns hur sjuk han är vid den här tiden.
Jättedålig och fick jättemycket antibiotika.
I Kiruna opereras han och får sprutor. Det visar sig nämligen att han också dratt på sig malaria i djungeln.
Det var väl första gången som jag, och det var ganska tidigt. Och redan då kände jag så här, men usch, det här ska du inte du hålla på med. Alltså det här, jag tycker inte om det här.
Sen 2 veckor efter då åkte jag till Ghana igen. Och samma läkare som hade tagit emot mig i akuten var på samma plan. Och jag försökte gömma, jag satt, jag tänkte på morgonflyget. Så kom han och tittade och sa, tjena! Jag hade ju bandage kvar ännu. Var ska du då? Jag ska till Ghana. Ja, då syns vi snart igen då, sa han. Och så skrattade han och gick.
Och väl tillbaka i Ghana tar han genast upp kampen om guldet.
Vi skulle dra igång en guldbrytning och vi skulle tjäna pengar på det. Under tiden som jag såsade på att försöka få till alla tillstånd så kom ju kineserna. Och egentligen bara körde på våran mark. Eller den marken som vi hade licens på. Då, vem vaktade den? Stackars James var där, men det är liksom omöjligt att hålla den.
Men Hasse har nu drabbats av samma guldfeber som sin pappa. Och en stulen inmutning kan inte stoppa hans nya spännande liv. Han är precis den han vill vara. En äventyrare, en Indiana Jones, en guldgrävare.
Och det är något som har drivit enormt för mig. Det har varit enormt stort att försöka bevisa till pappa att jag kan hitta guld. Jag kan också hitta guld. Det har ju varit en enorm drivkraft för mig i mitt liv.
Och snart kommer också de första framgångarna.
Jag vet inte hur han hade smugglat in dem. Eller...
Så du har fått se guld?
Ja, visst. Han hade ju en hel säck med guldtackor.
Hasse kommer hem till Lannavaara med guldtackor i bagaget. Grannen Tore Johansson minns hur folk samlas runt Hasse för att få känna på guldet.
Då var han på en sån där turné här. Han var väl till alla som var i det här området ungefär. Som jag känner flera av dem som också har varit satt. I princip alla dem.
Många av dem som får se att Hasse kan lyckas går in med pengar. Tore också. En annan man som ber om att få vara anonym i den här podden förstår det som att han kommer göra snabb vinst.
Det ska gå fort det här. Nu jävlar är vi på gång här. Alltså, nu ska vi investera hit och dit. Stort alltihop, blixtsnabbt ungefär.
Och enligt Hasse är det här bara början. Nya guldfyndigheter är på gång. Inte bara i Ghana. Hasse prospekterar snart i halva Västafrika.
Då när man kom hit och blev presenterad för alla möjligheter så fick man ju lite guldfeber.
Hasses affärsimperium växer. Han ger sig in på diamantmarknaden med ädelstensbrytning i Sierra Leone och en filial i Los Angeles där stenarna säljs.
Sen har det varit tufft i Sierra Leone, det har varit tufft i Namibia också. Det har varit tufft på många ställen med många grejer. Men det är ju jag själv till syvende och sist som har valt de grejerna. Jag menar, en kille från Lannavara behöver inte hamna i skottlossning i Sierra Leone.
Hasses livsstil blir inte minst en prövning för hans flickvän som väntar hemma i Sverige. De gifter sig, men Hasse kommer inte hem ofta för det.
Jag flänger så mycket och jag är beredd att gå all in på riktigt. Liksom. Och det är inte lätt, eller nästan tror jag omöjligt, eller omöjligt kanske inte, men det är inte så lätt att leva med mig.
Det kanske är spännande med en man som är guldgrävare. Men det verkar också vara ett rätt farligt jobb. Flera gånger blev Hasse lurad på både pengar och guld.
Det största missen jag har gjort är att jag har lyssnat på en massa idioter som har lovat en massa grejer. Så har skickat pengar alldeles för lätt. Jag har ju trott på folk. Så då har jag tänkt att ja, men det här blir av. Kör vi på. Ja, det ska bara det här och det här. Och sen pengarna borta.
Då är man ju, då har man något nytt och det kommer en ny affär då. En ny guldaffär. Oj, oj, oj. Nu gör jag investering. Och då är det någon dåre som följer efter. Ja, men för fan Hasse. Ja, 500 000. Kom igen. Ja. Och så åker man. Och så är det igång igen.
Han blir rånad och beskjuten och tvingas muta sig ur hotfulla situationer. Han skaffar en pistol för att kunna försvara sig.
Jag tänker i alla fall inte låta folk ta guldet av mig.
Inte ens hemma i Sverige går Hasse helt säker. Några av alla de som gått in med pengar söker upp pappa Agne på guldvaskarvägen.
Åh, de väntar på mig i Lannavara. Ah, då sa pappa, de var ju här med och sa att de, hur fan kan ni vara så dumma att ni ger kontanter åt Hasse? Då får ni fan skylla er själv.
Hasse tror att han hållit sig vid liv tack vare att han är skyldig så mycket pengar.
Ja, om du är skyldig 10 000, då blir man ju så irriterad på det, så blir man ju bli av med dig. Men när du är skyldig 1 miljon, då tänker man, fan, jag har inte råd att skjuta bort dem. Jag måste ju, får jag inga pengar. Ja, men det kanske kommer något. Så det är bättre att ha lite större skulder än att ha mindre.
Men kanske har de slitsamma åren inte varit helt bortkastade. För en dag får Hasse en möjlighet som bara någon med mäktiga branschkontakter får. Han blir erbjuden att göra en affär i Guinea. En diamantaffär som kan förändra allt.
Det var en farbror till en hög politiker där i Guinea. Så jag, ja men för fan, då åkte vi till Guinea och kollade på dem där. Så jag åkte ut till Guinea och kollade på de där stenarna. Och det var ju riktiga stenar. 70 karater, stora jävla pjäser.
Den här gången har han gett sig fan på att det inte blev blåst. Han tar till och med pappa Agne ner till Afrika. Så att han kan se och bedöma diamanterna på plats.
Då darrar pappas hand igen. Så det var riktiga stenar. Det var 3085 karat. Estimate i alla fall en 30 miljoner kanske dollar.
Hasses roll är att förmedla jätteaffären. Han ska flyga med diamanterna till Europa där en köpare väntar. Som belöning kommer han få en saftig procent av vinsten. Tillräckligt för att lösa sina skulder men också för att skala upp guldproduktionen i Ghana. Själv behöver han bara satsa 6 miljoner kronor för att betala tullar och exportavgifter. Han drar igång en ny investeringsrunda.
Vi drog ihop de här pengarna då. Så jag tog dem i en väska och flög ner med dem. Cash.
Allt görs by the book. Hasse ansöker och beviljas ett certifikat som styrker att stenarna inte är några blodsdiamanter. Han anlitar också ett säkerhetsbolag som levererar den värdefulla portföljen till flygplatsen i Guineas huvudstad Conakry.
De kommer dit och den här killen kommer dit med en väska.
Hasse öppnar och kontrollerar att diamanterna värda 300 miljoner är på plats. Japp, allt är som det ska. Han räcker över väskan med kontanterna och ger sig iväg mot flygplanet.
Går igenom allting, checkar in, allt går bra.
Och så ska jag åka hem då bara. Och jag ringer till kompisar. Ja, fan, jag är på väg. Jävlar, nu är det fint.
Det enda som återstår är säkerhetskontrollen.
Väskan sätts på rullbandet. Den åker igenom den här, ska igenom den här röntgenmaskinen. När den kommer igenom röntgenmaskinen så står en stor general på andra sidan.
Den storvuxne mannen är militärklädd och beväpnad.
Jag säger big problem, big problem, big problem.
Hasse förs iväg till ett förhörsrum.
Han öppnar väskan och lyfter ut stenarna, lyfter ut alla papper.
Hasse påpekar att allt är i sin ordning.
Certifikat och passkopia.
Men mannen är inte klar med sin undersökning. Han börjar slita i den nu tomma väskan.
Och så river han upp botten på väskan och så säger han till mig, oh, what is this?
Underst i väskan, i ett lönnfack, ligger något som ser ut som kokain.
Vitt pulver i påsar. Nu är jag körd.
Jag har förstått att han har suttit med pistolen mot huvudet som har varit de som jag känner så här, men det är inte värt det.
Vill du höra fortsättningen av guldgrävarens vaskade miljoner? Gå då till svd.se/blenda. I nästa avsnitt.
Jag vill gå till planet. Nej, du kan inte gå till planet. Du har smugglat, du har blivit tagen i tullen.
Varje gång jag träffar Hasse så säger jag, men nu händer det grejer. Och så jag har ju hört den visan i 10 år. Så.
Investerarna får nog av att vänta på sina pengar.
Alltså jag har bestämt ett enda resultat. Den visar på bilder några guldklimpar liksom.
En oväntad vädjan hemifrån tvingar Hasse att fatta ett livsavgörande beslut.
Åh, oh, säger han, ska fan inte ta tag i dig till de där jävla Afrika någon gång.
Då väntar vi på att du kommer.
Och så visar Hasse äntligen platsen där guldet grävs fram.
Det är härifrån alla pengar kommer.
Så jäkla rikt med guld. Skicka 10 gånger pengarna till allihopa.
Men det är något som inte stämmer.
They get nervous when it's too much white people coming.
Ja, nu lurar mig.
Jo, då trivs han också med det.
Nej, det är bara att spola det där kan.
Och det är det som är grejen med guld. Man vet inte.
Lyssna på svd.se/blenda. Du har lyssnat på första avsnittet av Guldgrävarens vaskade miljoner. En serie från Svenska Dagbladets dokumentärpodd Blenda. Reporter är Christian Damm. Producenter är Magnus Arvidsson och Julia Vireus. Med i redaktionen finns också Daniel Kederstedt, Teresa Stenle från Matern, Björn Barr och Daniel Persson Mora. Slutmix av Moa Hamner. Arkivljuden i avsnittet kommer från Sveriges Radio, Sveriges Television och filmerna Jakten på det försvunna guldet och Sierra Madres skatt. Ledmotivet i Blenda är skrivet av Martin Hederos. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmsten och Ebba Bonde. Programformatet Blenda är framtaget i samarbete med produktionsbolaget Banda. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius och jag som är redaktör heter Adam Svanell.